Det här är Ekots lördagsintervju, valspecial om AI och demokrati. Jag heter Erika Mårtensson. Den tekniska utvecklingen när det gäller artificiell intelligens går just nu i ett rasande tempo. Och det finns många som menar att AI under nästa mandatperiod kommer att tvinga fram stora samhällsförändringar som politiker kommer behöva hantera. Trots det så pratas det väldigt lite om de här frågorna i valrörelsen. Under tre lördagar så ska vi här i Ekots lördagsintervju djupdyka i de konsekvenser som AI-revolutionen för med sig. Vi kommer avsluta med en debatt med politiker från alla partier. Men till dagens program så har vi bjudit in fyra experter för att tala om hur AI kan påverka vår demokrati. Här i studion finns Silvia Schwagserger, professor i ekonomisk historia vid Lunds universitet och vd för Ingenjörsvetenskapsakademin. Välkommen.
Tack så mycket.
Du har ju suttit med i regeringens AI-kommission också. Kan du på ett så begripligt sätt som möjligt beskriva vad AI egentligen är för slags teknik och var i utvecklingen vi befinner oss just nu?
Det gör jag gärna. AI kallas för en så kallad general purpose technology. Och vad det egentligen betyder att AI är en av en handfull tekniker genom de senaste 300-400 åren som har väldigt breda användningsområden. Så man kan jämföra det med ångkraften eller med elektriciteten. Och därmed är det en teknik som kan användas till väldigt många olika saker och väldigt många olika aktörer. Och därför har den, precis som de här andra teknikerna när de slår igenom, potentiellt en väldigt stark disruptiv kraft som kan vara både positiv men också för med sig vissa risker. Så skulle jag beskriva AI. Sen är AI, skulle jag hävda, ganska fundamentalt annorlunda från de här andra disruptiva teknikskiften som vi har sett.
På vilket sätt är den annorlunda då? Om vi jämför med till exempel när internet kom och industrialiseringen och allt det här?
På flera sätt. Det första är att användningen av tekniken, nu när vi börjar rulla ut tekniken, den går mycket snabbare än vad det har skett med de andra teknikerna. Det finns en siffra att när elektrifieringen kom så tog det ungefär 50 år från att inga hushåll i USA hade elektricitet till att alla hade det. Så här går det mycket snabbare med AI när vi börjar att människor och organisationer börjar använda tekniken. Sen en ganska fundamental skillnad, någonting som vi aldrig har sett, att det är en teknik som kan förbättra sig själv.
Och det är det vi ska prata om här i dagens program. Det är ju val om några veckor här i Sverige. Hur tror du att AI kommer att påverka det svenska samhället under den kommande mandatperioden?
Alltså jag tror det kommer påverka oss på väldigt många sätt och väldigt fundamentalt. Alltså jag tror vi befinner oss historiskt vid ett kritiskt ögonblick där det kommer påverka allt från företagens konkurrenskraft till hur offentlig förvaltning kommer att kunna klara den här tekniken, för att det kommer vara väldigt avgörande för demokratin. Men också hur makt fördelas kanske och även hur vår säkerhet kommer att påverkas. Så den genomslaget, tror jag, hur AI kommer påverka kommer vara så stor och så brett att det här kommer behöva vara en fråga som man tar tag i väldigt omedelbart, för att jag tror det kommer vara historiskt avgörande hur vi, vad vi gör med och av tekniken nu.
Från en studio i Göteborg så har vi också med oss Olle Häggström, professor i matematisk statistik vid Chalmers. Välkommen du också.
Tack så mycket.
Du varnar ju för vad AI kan ställa till med och talar om AI som ett existentiellt hot mot mänskligheten. Vad är det du ser framför dig?
Ja, om man zoomar ut maximalt här så kan vi ju då titta på vad som har varit den stora visionen för AI-forskningen ända sedan den kom igång på 50-talet. Nämligen att skapa maskiner som kan matcha eller till och med överträffa människan vad gäller intelligens och alla typer av kognitiva förmågor. Och om man når en sån punkt så är det inte alls givet att mänskligheten automatiskt kan behålla kontrollen över de här maskinerna. Vi har liksom överlämnat positionen som planetens smartaste entiteter till de här mer kapabla maskinerna.
Och det här med ett existentiellt hot, hur extremt menar du att det kan bli?
Ja, existentiellt här syftar på mänsklighetens fortsatta existens. Så vad det handlar om är att om det uppstår en diskrepans mellan vad de här maskinerna vill eller optimerar mot, ifall vi vill använda ett lite mindre laddat språkbruk, de två sakerna är ungefär samma sak. Om det finns en sån skillnad mellan vad de vill och vad vi vill, då uppstår en konflikt. Och om de är mer kapabla entiteter än vi, så kan vi inte vinna den konflikten. Och då finns det stor risk att de tycker att vi är i vägen. Lite grann som om man tänker sig ett motorvägsbygge och en myrstack finns i vägen för det här. Den kommer vi bara att jämna med marken. Inte för att vi hatar myror, utan för att den är i vägen. Och man kan tänka sig ett liknande scenario mellan AI och människor. Och till följd av den här självförbättringsegenskapen hos AI, som kan komma att kicka in och skapa en slags turbofeedback i utvecklingen, så kan det vara så att vi är ganska nära den punkt nu där det här kan bli farligt på riktigt. Och jag ser det som fullt plausibelt och värt att ha i åtanke att det kan hända väldigt, väldigt stora saker redan under den här mandatperioden 2026-2030 som vi pratar om här.
Jag tänkte just fråga det här med den här punkten då, när AI kan överträffa mänsklig intelligens. Hur långt ifrån den punkten är vi?
Ja, det är ju ingen som vet säkert, och jag har ingen kristallkula. Men experterna, för 10 år sedan så trodde vi alla att det här var ganska långt fram i tiden. Men den accelerationen som vi har sett framförallt de senaste 5 åren gör att allt fler experter talar om enstaka år snarare än decennier. Så det brinner verkligen i knutarna i att ta tag i den här riskproblematiken. Mm.
Samtidigt så finns det ju en diskussion om huruvida man kan programmera AI så att den inte blir då ett hot mot mänskligheten genom att mata den med etik och mänskliga värderingar. Man talar om alignment. Kan inte det förhindra det här som du precis pratade om här?
Jo, och det skulle vi ju verkligen vilja göra. Och hade vi haft den här diskussionen för 5 år sedan, då hade jag pekat på det som det allra viktigaste, att vi satsar mera resurser på alignment-forskning för att åstadkomma det här. Men med den acceleration som vi har sett sedan dess i utvecklingen av AIs intelligens och förmågor, jämfört med hur alignment-forskningen har lite grann kört fast, och de framsteg som görs handlar faktiskt mest om att visa på nya oanade svårigheter på det här området. Så att alignment-forskningen ligger väldigt, väldigt efter. Och därför menar jag att för att klara det här och för att vara på den säkra sidan, så behöver vi nog dra i någon slags nödbroms för utvecklingen av de allra mest kapabla AI-systemen.
Det har ju höjts röster för just en sån här nödbroms. 2023 så skrev en rad höjdare inom techvärlden ett brev om riskerna och då förde fram att utvecklingen behövde pausas ordentligt. Och alldeles nyligen så skrev över 1000 anställda på olika AI-bolag i USA ett nytt sånt här öppet brev om att det behövs en paus. Men det har ju inte riktigt blivit det, någon sån paus, eller hur?
Vad gäller följderna av det här nya brevet så är det ju liksom för tidigt att avfärda. Det här brevet 2023 som du pratade om, jag var faktiskt med och skrev på det. Och jag var inte ensam om i det läget att tänka att den här 6 månaders pausen i träning av så kallade frontier-modeller som var förslaget då. Att det var både för vekt för att riktigt kunna rädda situationen. En 6 månaders paus är inte så mycket. Men samtidigt för hårt för att vara politiskt genomförbart i det läget. Men jag skrev på ändå, för jag tänkte att det här kan hjälpa till att föra upp frågan på bordet. Och det var många andra som tänkte så. Och jag tycker att vi faktiskt fick en skjuts i AI-riskdiskussionen i kölvattnet på det här brevet. Så även om det inte genererade konkret det förslag vi kastade fram, så tycker jag ändå att på något plan kan man säga att brevet var en framgång.
Mm. Det här du beskriver är ju ett ganska skrämmande scenario där liksom mänskligheten hotas av AI. Men hur stor är risken ändå att sånt faktiskt händer, tror du?
Jag ser den som oacceptabelt stor. Mm. Nu har jag min bakgrund i matematisk statistik. Och därmed är jag väldigt noggrant uppfostrad. Jag inte kastar ur mig siffror hur som helst, utan att de är grundade i en rigorös beräkning. Och på det här området går det inte riktigt att göra sådana. Men jag kan ändå säga så mycket som, om du efterfrågar sannolikheten, min subjektiva bedömning utav sannolikheten att det här går riktigt åt pipan, så är det i alla fall en tvåsiffrig procentsiffra.
Silvia Schwagsäger, vad tänker du när du hör det här?
Jag håller med om mycket av det som Olle säger, det vill säga att vi borde satsa mycket mer på alignment research. Det finns stora risker. Alltså, återigen, när man tittar historiskt, så alla nya disruptiva stora teknikskiften för med sig risker. Men i och med att den här tekniken är så otroligt kraftfull och har så stort breda användningsområden och förbättrar sig själv, så blir ju också riskerna större. Men jag ser också en väldigt stor risk i att om vi blir för rädda, eller då blir vi uppgivna, och då gör vi inte det som måste göras. Så på något sätt, som vd för Ingenjörsakademin, så är min roll att vara teknikoptimist, vilket är också någonting som har präglat Sverige historiskt. Och jag tror det är nästan viktigare än någonsin att länder som Sverige, som står för, som sagt, demokrati, för ett samhälle som jag tror många vill leva i, att vi verkligen offensivt jobbar med AI för att inte överlämna utformningen av tekniken, men också regleringen och inramningen av tekniken till andra enskilda företag eller länder vars värderingar vi inte delar och syn på människan. Så absolut måste vi vara medvetna om riskerna, men det enda sättet att hantera det, med tanke på som sades innan, och det är ju det jag nämnde med geopolitiken, att det tyvärr inte ser ut som att de två länder som ligger längst fram med AI, nämligen Kina och USA, att de kommer hitta till varandra. I alla fall ser inte jag det just nu, utan tvärtom. De sporrar varandra att bara driva den här utvecklingen vidare. Mm. Då är det så otroligt viktigt att länder som Sverige går ihop med andra länder och försöker vara med och förstå vad kan den här tekniken göra, vad kan vi göra för att säkerställa att de här riskerna inte inträffar. Mm.
Du pratar om Kina och USA här, och det är ju de två länderna som framförallt satsar väldigt mycket på det här nu. Det är enorma summor pengar som pumpas in i den här utvecklingen. I veckan så rapporterade till exempel Ekonomiekot att en tredjedel av tillväxten i USA är just AI-relaterad. Silvia, alltså, vad betyder den här kapplöpningen? Vad innebär den för utvecklingen?
Det innebär att två länder nu konkurrerar om att vinna ett race som där vi egentligen hela tiden måste fundera på vart leder det oss och vad måste vi införa för regleringar eller för skydd för att säkerställa att det inte skadar människan eller planeten. Det innebär att vi har att göra, vi som Sverige, som land, vi har inte alls samma resurser. Vi kommer aldrig komma konkurrera med de gigantiska investeringar eller tillgång till data som till exempel Kina och USA har. Och sen innebär det också att vi måste komma fram till ett sätt att förhålla oss till AI under enorm tidspress, för att alla de här andra sakerna händer just nu, att det är de här två supermakter som konkurrerar, och slutligen att det är två länder och ett antal företag som utvecklar en teknik vars värderingar vi inte delar egentligen, och att det är de som kommer att sätta sin prägel på den här tekniken.
Mm. Olle Häggström, jag tänker, om vi lyckas hantera de här riskerna, vad kan vi vinna på AI då?
Om vi får den här övermänskligt intelligenta AI:n och har löst alignment-problemet så att AI:n verkligen har vårt bästa för ögonen och delar våra värderingar, då ser jag knappt några gränser alls, annat än fysikens lagar, i vad vi kan åstadkomma. Så att vi kommer att kunna på olika sätt lösa alla naturresurs och miljöproblem. Vi kommer att kunna åstadkomma revolutionära framsteg inom hälsa, kanske helt avskaffa de flesta eller alla sjukdomsgrupper och så vidare. Det finns liksom människans historia har ju hittills varit en framgångssaga för vår förmåga att med hjälp av vår intelligens göra vår tillvaro bättre. Och med superintelligent AI så skulle vi kunna få ofantligt mycket mer utav det.
Mm.
Men då behöver vi ha löst alignment-problemet och vi är inte riktigt nära. Det finns ingen övertygande blueprint varken hos OpenAI eller Anthropic eller hos någon annan om hur man ska lyckas med detta.
Vi ska bjuda in ytterligare en gäst i samtalet, Carl Heath, seniorforskare på statliga forskningsinstitutet RISE. Välkommen du också.
Tack så mycket.
Du jobbar ju med frågor som rör motståndskraft i en digital tid. Och vid förra valet 2022 då fanns inte ChatGPT eller de här andra chattrobotarna som baseras på olika språkmodeller. Men nu så använder miljarder människor och företag såna här AI-tjänster dagligen. Hur påverkar AI det politiska, demokratiska samtalet, säger du?
Jag tänker att det påverkar samtalet på många olika sätt. Både sånt som kan vara värdeskapande och bra och sånt som är genuint utmanande. Det som AI gör med våra demokratiska samtal eller våra samtal generellt är ju att de ger oss en situation där det blir snabbare, billigare och enklare att skapa med hjälp av AI. Vi kan skapa filmer och bilder och musik och text med teknologi i en hastighet och med en enkelhet som är enastående jämfört med tidigare. Och den här förmågan den finns i var mans och kvinnas hand idag. Och det gör att samtalet naturligtvis förändras, för vi ser hur användningen av de här teknologierna på många sätt genomsyrar det politiska landskapet i form av de bilder vi ser eller små musikstycken som AI genereras för att bli politisk propaganda. Men det som ju gör det hela mycket komplext, det är ju när den här teknologin används till negativa saker i våra demokratiska samtal. Och en utgångspunkt här är ju att ska vi kunna ha ett politiskt samtal överhuvudtaget så behöver vi vara överens om den fakta som finns i målet. Vi behöver vara överens om att en stol är en stol för att vi ska kunna ha olika åsikter om hur skön stolen är att sitta på. Om vi har helt olika bilder om vad en stol är, då kan vi aldrig ha de här åsiktsträterna som en demokrati behöver för att kunna frodas och vara livaktig. Så vi är i en situation där AI verkligen utmanar de demokratiska samtalen på ett mycket problematiskt sätt och vi behöver var aktsamma om det.
Jag tänker, vi har ju ganska länge talat om det här med filterbubblor och att vi liksom i sociala medier matas med en viss typ av information. Men på vilket sätt menar du att det där liksom blir annorlunda och kanske ännu mer i och med AIs framfart?
Alltså det som AI gör det är att det i ännu högre grad individualiserar upplevelsen av vad det är vi ser i våran omgivning. När jag får ett AI-stöd som beskriver och förklarar verkligheten för mig, ja då får jag den förklarad på ett sätt som kanske är långt ifrån någon annan. Så det är också så de algoritmer fungerar som finns i våra sociala medier. Och det får massa konsekvenser. Vi kan i det här sammanhanget prata om demokratiska spelregler. Så i den fysiska köttvärlden där vi har demokratiska föreningar av olika slag i vår bostadsrättsförening eller liknande, då har vi kontrapropositionsvoteringar och röstlängder och talespersoner, alla möjliga saker för att bygga en slags spelregler, en demokratisk infrastruktur eller om man så vill demokratiska algoritmer. Och när vi då har de samtalen på en plattform som någon annan äger, ja då formas samtalen av de algoritmerna. Och utmaningen här det är ju att de sociala medier vi idag har politiska samtal på som TikTok eller X eller Instagram, de är inte byggda för demokratiska samtal utan de är byggda för att vara digitala tivolin med uppmärksamhetsekonomiska algoritmer som syftar till att ägaren ska tjäna pengar på våra samtal. Och det är inte en bra utgångspunkt för ett gott demokratiskt samtal.
Men det här du pratar om nu, skulle det kunna påverka valresultatet nu om några veckor tror du? Eller kanske i september om 4 år?
Ja, alltså det finns ju en absolut utmaning att när enskilda ägare som ägaren av X eller TikTok har en egen politisk åsikt och uppfattning och låter plattformen som alla verkar på agera i den riktning som ägaren har ett politiskt intresse, ja, då är det ganska naturligt att det finns en sannolikhet att samtalen på den plattformen formas efter viljan och önskemålet av ägaren. Så det ser jag som självklart.
Mm. Det är ju på gång med svenska språkmodeller. Wallenbergs AI-forskningsprojekt, de ska ta fram modeller. Regeringen har utsett en samordnare. Vi talar ju en hel del om de här stora amerikanska techbolagen framförallt. Men kommer de här svenska modellerna kunna minska vårt beroende av utländska techbolag?
Jag tror att det är jätteviktigt att vi har egen rådighet och förmåga i den här typen av teknologier, givet den geopolitiska utmaning vi ser i världen. Vi behöver bygga teknologi och vara med och forma och skapa teknologi. Och här har Sverige legat i framkant under decennier tillbaka i att kunna vara den här innovativa tekniknationen. Nu har alla förutsättningar att kunna bidra på ett mycket bra sätt i den här utvecklingen. Både för att jobba med de risker och utmaningar som Olle pekar på, men även och ta tillvara på alla de möjligheterna som finns.
I USA så finns det ju ett stort politiskt motstånd mot AI. Det märks till exempel på stora protester när datacenter ska byggas. Tror du att vi kommer att få se det där i Sverige också?
Ja, det finns absolut en risk för att vi kommer se det. Och jag tror att det är viktigt att frågor om AI är frågor för samhället och inte bara frågor för forskare och experter och så vidare, utan det måste finnas ett bredare samtal. För nu pratar vi om det här som en demokratifråga, och det är det verkligen. För det handlar om att samhället någonstans, vårt samhälle är en demokrati, och demokratin är inte statisk, utan den är ett slags levande väsen som utvecklas i relation till den teknik och oss människor och det vi vill. Och nu är vi i det här disruptiva och stora teknikskiftet, och precis som tidigare teknikskiften så behöver vi ställa oss frågorna hur demokratin ska utvecklas för att kunna möta tekniken som finns i sin samtid. Och den resan, den behöver vi verkligen göra nu, för det är fara i dröjsmål.
Ägnar sig politiker för lite åt AI?
Ja, alltså jag menar nog på att AI behöver bli en mycket större politisk fråga än vad det är. Det är ju ett paradigmskift, och går vi tillbaka till andra teknikrevolutioner där vi haft paradigmskiften i olika termer, så kan vi prata om radion som vi nu befinner oss i. Alltså när radion blev en stor grej, då fanns det också hotbilder mot att Goebbels kunde använda radion som ett propagandaverktyg och så. Public service är ju ett institutionellt svar på en teknisk utveckling som påverkar och formar samhället. Och vi behöver ställa oss frågan vad som är vår tids motsvarande stora samhällsprojekt som kan möta och forma och stärka demokratin i en digital tid.
Du lyssnar på Ekots lördagsintervju, valspecial om AI, en fråga som det inte talas särskilt mycket om nu i valrörelsen. Regeringen, de har en ambition att våra myndigheter ska använda AI mer. Och redan nu så används AI inom till exempel polisen. Och nu i sommar så fick polisen rätt att använda ansiktsigenkänning i realtid. Marie Eneman, docent vid Göteborgs universitet, forskar om AI i polis och rättskedjan och balansen mellan brottsbekämpning, säkerhet, demokratisk kontroll och rättigheter. Välkommen du också.
Tack så mycket.
Du menar ju att vi ser ett skifte nu där vi går från att övervaka det som har hänt till att övervaka det som kan hända. Hur menar du då?
Jo, men det stämmer bra. Vi ser ju hur polisen till exempel har gått från till exempel och använt bilder från kameraövervakning för att rekonstruera brott som har hänt till att nu börja använda AI för att kunna blicka framåt och för att kunna förutse, göra prognoser över sådant som kan komma att hända. Och här är ju det nya mandatet med ansiktsigenkänning i realtid. Det är ett väldigt intressant exempel. Det trädde i kraft här nu i Sverige den 1 juli. Och det är Polismyndigheten och Säkerhetspolisen som får lov att använda det här. Och det här är också, så att säga, det angivna villkor när det här får användas och för vissa särskilt allvarliga brottstyper. Men det handlar ju helt enkelt om att polisen kan använda det här för att söka efter en person inför att de befarar ett misstänkt allvarligt brott. Och AI används då, det kopplas ju till annan teknik som till exempel kameror som finns ute i det offentliga rummet. Det kan vara polisens kroppskameror, det kan vara drönare etc. Och då används AI för att jämföra och analysera ansikten på människor som passerar de här kamerorna i det offentliga rummet. Och jämför det då med en ansiktsbild som har då matats in i systemet. Och kanske eventuellt då flaggar om det uppstår en matchning så att polisen kan agera på det här. Mm. Och det här innebär ju att vi blir ju som någon form av... Det är ju som att vi går runt som lite ID-handlingar i det offentliga rummet på distans. Och vi vet inte när den här kontrollen kan ske, den här övervakningen. Och här vill jag också lyfta risken för syftesglidning. Och det är ju att när en teknik väl har införts så kan det också komma att användas i andra syften än det var tänkt när den introducerades. Och jag tycker också att vi ska komma ihåg att AI kan ju inte se in i framtiden. Det är ju, när AI används för att bedöma framtida risk så bygger det här på gårdagens, på historisk data. Och då är det viktigt också att vi frågar oss, vad är det som definieras som en risk? Och vem är det polisens blick riktas mot? Och vem är det som blicken inte riktas mot i de här sammanhangen?
Samtidigt är det liksom inte bra att polisen får tillgång till ny teknik för att kunna lösa och förhindra brott.
Jo, absolut. Det kan man ju tycka på flera olika sätt, och det är det ju. Men alltså, för AI ger ju polisen värdefulla möjligheter att förebygga och utreda brott. Men jag tycker inte att den intressanta frågan är om AI är bra eller dåligt. Utan det är vad tekniken gör med staten och statens kapacitet och under vilka villkor. För jag menar på att teknisk nytta, det är inte det som avgör om användning av AI ska anses vara demokratiskt legitimt. Det som vi kan göra och under vilka villkor staten bör göra saker, det är två helt olika frågor, menar jag på. Och jag skulle också vilja skjuta in vad jag brukar prata om som en demokratisk paradox i de här sammanhangen. Och det är att vi ser väldigt höga politiska förväntningar på att föra in AI som del av brottsbekämpning. Det har varit väldigt många nya lagar som har trätt i kraft på senare år som ger polisens nya mandat. Och från det brottsbekämpande perspektivet så efterfrågar de om det här, och de vill gärna ha det, för de menar på att det här leder till ökad effektivitet och ökad säkerhet i samhället. Men samtidigt så är ju den här tekniken som också utmanar demokratin, demokratiska rättigheter och det som vår demokrati ska skydda i form av rättigheter.
Men om man är lite konkret då, vad menar du att det finns för demokratiska risker med de här nya möjligheterna?
Ja, alltså integritet är ju en väldigt stor rättighet här som står på spel. Det handlar ju också om att om man betänker att ansiktsigenkänning i realtid, när det används i det offentliga rummet, vi kan till exempel säga vid en demonstration, så är det ju så. Vi har ju också en demonstrationsfrihet i Sverige. Du ska kunna röra dig ute och delta i olika demonstrationer. Då är det ju så här att då är du kan vara under risk för att bli utsatt för den här typen av övervakning, och du vet inte om du är det, och det här är också en påverkan för hur vi agerar i ett samhälle.
Den här ansiktsigenkänningen i realtid som polisen nu får använda här i Sverige, den har man ju förbjudit i EU i den nya AI-förordningen, men i Sverige så inför vi ju det ändå. Går det för snabbt här, eller hur ska man se på det där?
Ja, det är helt rätt det du lyfter där. Och då är det så att i Sverige har man valt att utnyttja det här undantaget i AI-förordningen som gör det möjligt att ändå introducera det här nationellt. Om det går för snabbt... Alltså, jag tycker att det går för snabbt med att allt för många olika nya mandat har introducerats. Man har inte tagit sig tid att utvärdera om de här faktiskt ökar effektiviteten, om de ökar säkerheten i samhället. Så det är någonting som man också borde göra.
Mm. I vintras så la ju regeringen fram sin AI-strategi, och i den så står det att Sverige ska vara bäst i världen på att använda AI i den offentliga förvaltningen. Det gäller ju då inte bara polisen utan alla myndigheter. Marie, hur ser du på den ambitionen i ljuset av de här riskerna som vi precis talat om?
Ja, men det är ju en intressant ambition tycker jag. Men jag tycker att vi behöver borra lite grann i den frågan. Vad är det vi ska bli bäst på när det gäller det här med AI? För det kan ju inte bara handla om hur snabbt eller hur mycket vi ska börja introducera AI inom myndigheter. För myndighetsutövningen, den måste vara rättssäker. Den måste vara begriplig och möjlig att granska. Så om det här ska vara en ambition att Sverige ska vara bäst i världen, så behöver vi också utforma någon form av ambition att vi också ska vara bäst i världen på demokratisk kontroll av AI, menar jag på.
Nu har vi ju lyft en rad risker och potentiella hot med AI-tekniken. Men om vi istället ska tala lite om vägen framåt och hur vi kan reglera AI och styra utvecklingen åt rätt håll. Olle Häggström, du sa till mig inför det här programmet att vi ska ju använda demokratin för att komma åt problemen med AI. På vilket sätt då?
Ja, men demokratin är ju på något sätt den bästa struktur vi har för att lösa stora gemensamma problem. Och i synnerhet i situationer då där marknadsekonomin inte automatiskt ger rätt utfall. Och ser vi till den kapplöpning som pågår nu och som jag anser är oacceptabelt farlig, så kommer ju inte de här AI-bolagen självmant att stanna. Vi hör från Anthropic till exempel att ja, det kanske vore bra med någon form av slowdown, men vi kommer ju inte att göra det här unilateralt. Alla behöver vara med på. Och det ser ut som ett väldigt svår koordinationsknut för dem att knyta upp. Så att där tror jag att man behöver att lagstiftare ingriper. Och då är det i första hand amerikanska och kinesiska lagstiftare. Men det pekar också mot att vi kommer väldigt snart att behöva stora internationella överenskommelser. Och hur åstadkoms sådana då? Ja, Trump kommer ju inte att självmant göra detta. Eller vi kan inte lita på det i alla fall. Men med ett tillräckligt starkt opinionstryck så kan det hjälpa till i alla fall. Och då tycker jag att de demokratiska institutioner vi har kan vara en del i den här opinionsmobiliseringen som jag efterfrågar.
Mm. Här i EU så har det ju tagits fram en del lagstiftning. Det kom en AI-förordning som för bara några veckor sedan började gälla fullt ut. Carl Heath, hur stor skillnad blir det med den här EUs nya reglering?
Så generellt sett så spelar regleringen stor roll för hur en marknad utvecklas och hur vi människor beter oss. När lagstiftning träder i kraft så påverkar företag. Och ser vi till snarlika lagstiftningar tillbaka i tiden, alltså Digital Services Act eller Digital Markets Act, som också påverkat och reglerat våra digitala miljöer, så ser vi hur de har inte bara påverkat Europa faktiskt, utan även påverkat utanför Europa, för att de här företagen behöver kunna anpassa sig till den stora marknaden som finns i EU. Så det finns absolut en möjlighet, och här behöver vi liksom skilja på vad som är god reglering och dålig reglering. Det finns ju en mängd reglering som verkligen kan vara dålig på alla sätt och vis, och det finns den reglering som verkligen kan bidra till att stärka demokrati och öppna upp marknader och många saker. Så vi behöver då ha fokus på att se till att vara med i den diskussionen. Och där håller jag med, Olof. Där är ju våra demokratiska verktyg som vi har. De är en förutsättning för att kunna vara med och forma en reglering som vi alla vill ha.
Men tror du att det går att skapa en global reglering av AI?
Nu pratade jag om den europeiska regleringen. Jag är också, givet det geopolitiska läget vi befinner oss idag, har väl en mörkare bild när det kommer till de globala förutsättningarna. Vi befinner oss i en tid där våra gemensamma globala institutioner just nu faktiskt monteras ner snarare än förstärks, och där den starkes rätt kommer att spela en större roll än den regelbaserade världsordningen. Och det här är ett jättestort problem när det kommer till just frågorna om AI. Men det betyder inte att vi inte ska försöka och kämpa i den riktning som vi behöver göra för att kunna dra nytta av AIs möjligheter, men mot Olle Grind kring alla negativa saker som kan hända.
Silvia Schwagserger, jag vet att du tycker att Sverige, fast vi är ett väldigt litet land, har en speciell roll här. På vilket sätt då?
Men jag som själv ursprungligen inte kommer från Sverige, jag är utanför uppvuxen i Tyskland och bott i många andra länder. Jag känner att Sverige har verkligen, och det har vi ju kunnat säga, Sverige är historiskt ett väldigt innovativt land. Och ett land som har lyckats faktiskt vara teknikvänlig, omfamna ny teknik, vara positiv till ny teknik. Inte bara stora aktörer utan även medborgare rent allmänt och testa nya saker. Och samtidigt visa att man kan göra det utan att undergräva demokratin och värna om hållbarhet. Värna om människor, naturen och samtidigt kunna skapa värden, ekonomiska värden. Så där tror jag, och det är också någonting som man känner många förknippar med Sverige, och därför tycker jag det är så otroligt viktigt att vi nu verkligen ser till att vi är med på framkanten. För att, alltså nu, vi lever i en värld där det är ganska mycket tyvärr tillbaka där råmakt, storlek räknas. Och det enda andra sättet att skaffa sig inflytande det är att ligga på framkanten och att ha en modell för ett land som faktiskt är framgångsrik. Och där menar jag att Sverige har haft en sån modell och har en sån modell. Och nu måste vi steppa upp, för att den stora risken som jag ser det är att vi överlåter till andra att utforma den här tekniken som kommer att påverka oss vare sig vi vill eller inte. Och bortsett från att AI har medför jättestora möjligheter så är det därför så helt avgörande att vi, som man säger, lean in. Att vi på alla, jag tycker det är faktiskt ett ansvar, en skyldighet för myndigheter, för alla att verkligen sätta sig in i tekniken och göra det i tid. För att vi lever under tidspress. Jag har full respekt för att vi måste vara rättssäkra. Men faktum är att vi måste kunna göra det snabbt.
Om 2 veckor så ska vi prata mer om AI tillsammans med våra riksdagspartier. Då kommer alla partierna hit till Ekots lördagsintervju för att diskutera och debattera AI. Jag tänkte avsluta med att fråga er alla vilka frågor som är viktigt att politikerna ger svar på för att kunna hantera den här utvecklingen just nu. Vad säger du, Olle Häggström?
Det jag vill höra från politikerna är att de tar riskspektret på tillräckligt allvar och att de vill ta på allvar den här uppgiften att delta i den internationella mobiliseringen och samtalet med syfte att skapa hållbara globala avtal kring AI-tekniken.
Carl Hit, vad tycker du att politikerna måste kunna ge svar på?
Jag tycker att man behöver kunna svara på vem som har makten över det demokratiska samtalet i en digital tid. När AI och de algoritmer som i allt högre grad färgar och formar våra demokratiska samtal. Hur ska makten över demokratin återspeglas i den tid vi lever idag där AI spelar en allt större roll? Och vad betyder det för hur vi måste utveckla och stärka våra demokratiska institutioner?
Marie Eneman, vad vill du skicka med till politikerna?
Jag har följande fråga, och det är att när statens kapacitet och makt att samla in data, se och sortera och bedöma människor med AI som vi nu ser utvecklas. Så hur ser politiken till att den demokratiska kontrollen, insynen och möjligheten att utkräva ansvar utvecklas i takt med den?
Silvia Schwarz-Herger, vad tycker du att politikerna behöver kunna ge svar på här?
Så om vi alla är med på att det är brådskande och att det är ganska existentiellt att vi lyckas använda den här tekniken till vår nytta eller dra nytta av den, så skulle jag vilja ställa frågan, och det är det som forskningen har visat, när de här disruptiva teknikskiften kommer så måste man ganska fundamentalt ändra sina sätt att jobba och kanske även sina sätt att organisera sig. Till exempel, som vi sa, kanske den gamla sättet att göra en utredning på 2 år, den är kanske förlegat på ett sätt. Och då skulle jag vilja ställa frågan, om man köper den premissen att det är bråttom och det är ganska viktigt, hur tänker man göra saker ganska fundamentalt annorlunda för att kunna påskynda förmågan att agera i tid men ändå rättssäkert och inkluderande och demokratiskt? Vad tänker de göra konkret på annorlunda för att göra saker snabbare och ändra sättet att jobba?
Vi sätter punkt där. Tack så mycket alla 4 för att ni var med. Silvia Schwarz-Herger, professor i ekonomisk historia vid Lunds universitet och vd för Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin. Olle Häggström, professor i matematisk statistik på Chalmers. Marie Eneman, docent vid Göteborgs universitet som forskar om AI och digital övervakning inom brottsbekämpning. Och Carl Heath, seniorforskare vid forskningsinstitutet RISE. Ekots lördagsintervju produceras av Maja Lagerkrans och tekniken skötte Tobias Karlsson. Nästa vecka då fördjupar vi oss i hur artificiell intelligens kommer att påverka ekonomin och arbetsmarknaden. Och då har vi en rad nya experter här i studion. Och om 2 veckor då kommer alltså politiker från alla partier att svara på hur de vill hantera de här utmaningarna. Erika Mårtensson heter jag. Tack för att ni har lyssnat den här veckan.